Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 30 juli. Om några timmar så rullar jag på båten hem igen mot fastlandet. Lägger ett par härliga dagar på Gotland bakom mig. Fan vad roligt det är med alla som kommer fram och vill snacka Toto. Eller bara skicka ur sig något lovord eller något glatt tillskrik om den här podden vi har gjort här nu i nästan exakt 5 år. Mm. Känner du av det här också under sommaren, Thomas?
Ja, definitivt. Jag var ju nere på Skiathos och där var det inte mycket svenskar. Det var inte så mycket folk överhuvudtaget. Men så kom det en familj och det blev perfekt för att döttrarna var i samma ålder som mina och de två sista dagarna kunde de leka och sluta bråka med varandra. Och det var precis samma läge för dem. Och det var ju dunder och så går jag med farsan där och han frågar vad jag gör och liksom nämner då Sportexpressen de senaste 10 åren. Ledsen, inte läst en rad. Vad sa du att du hette? Thomas Wilbacher. Nej, det ringer ingen klocka. Internationell fotboll säger jag. Kollar jag ändå rätt mycket i Champions League och så. Jaha, nej men jag gör en podd också. Toto Balotto. Är du som gör Toto Balotto? Så han liksom, Toto har blivit större än mig själv. Jag får se, nu lät det där jävligt drygt. Men så är det i alla fall. Superhärligt är det ju såklart. Jag var på Nytorget igår och käkade en lunch med BP:s akademichef Basse. Och då var kyparen djurgårdare och lyssnade på Toto också. Tjena, säger jag bara.
Mysigt.
Ja, men det är mysigt. Det är mysigt. Du var på Krunegård. Kan vi bara vi pratar ju inte om någonting annat än fotboll i den här podcasten. Det är fortfarande, vi försöker i alla fall lägga 30 matcher på rygg varje vecka och läsa allt och följa med allt. Men kan du ge liksom sommargugge lite på Gotland där, va? Krunegård såg du?
Mm, jag var på Krunegård i tisdags. Det var en jävla fin kväll. Han dedikerade på promenaden till mig från scenen. Den här är till dig, Gusten. Det var mäktigt.
Fan, vad är det en favoritlåt?
Ja, absolut. Och sen så blev det en blöt kväll ihop med honom och bandet. Stängde Munkkällan.
Okay.
Kände att det är inte varje kväll man kan skopa i sig så här mycket alkohol. Och sen så gjorde jag det igår igen.
Med Elin, eller hur?
Jag tror jag drack 8 margaritas igår. Maggan goes Paloma på någon GT-bar här i Visby.
Det är sista svängen här nu, Gusten, innan allting drar igång. Och då menar jag inte att säsongen ska dra igång och du ska programleda, jag antar, fotbollssöndag i Europa, eller?
Det är planen.
Det är planen. Du har inte hört något annat i alla fall. Får se om kortet funkar när du kommer till Tegeluddsvägen. Det är alltid en spänning sådär när man kommer tillbaka från semestern.
Jag är inställd på att stå framför kameran även i höst.
Ja, men härligt. Men jag menar bara liksom, du är över 30 och Rebban närmar sig 30 och jag vet att det snackas om kids och sådär. Så passa på, kan jag bara säga, efter den här sommaren, att njuta när ni gör de där grejerna. För att sen blir det lite.
Men på tal om det du pratade om här nu i Grekland, att någon kände till Toto Balotto men inte dig och Expressen och så vidare. Igår då när vi satt i den här GT-baren så slog vi ihop våra fester med ett par som hade gift sig tidigare på dagen. Mm-hmm. Och sen så hade vi en skittrevlig kväll och sen så några timmar in så kommer det fram en Djurgårdskille till mig och frågar om han får bjuda på ett järn. Som tack för alla år med Toto. Så pratade vi lite fotboll och ja. Och de sitter bredvid och sa, vad var det som hände här nu? Vad fan var det där? Och så förklarar jag då liksom så här, och då säger de, okej, du jobbar med fotboll och tv. Ja. För oss, alltså, vi gillar bara Roberto Vacchi. Galna Vacke alltså.
Ja, alltså han är otrolig. Jag vet att du konsumerar inte lika mycket OS som jag. Jag är lite sporttokig och kollar på surfingen och annat. Alltså, så fort man hör Roberto Vackis röst, det är gåshud alltså. Det är direkt, det är ett stort haveri OS överlag annars. Så jag ska absolut inte bli Leifby här, men allting grundar sig i att de svenska idrottarna inte presterar så som förväntat. Känslan någonstans är ju att det alltid är så här. Vadå? Vad var förväntningarna? Trodde vi att vi skulle liksom vinna fler medaljer? Men det som aldrig är ett haveri, det är det som Roberto Vacchi kommenterar. Alltså, sett han på allt. Jag såg här för någon dag sedan så hade simkommentatorerna inte gått ut. Så då hade Henrik Jonsson som kommenterar dressyren fått gå in och kommentera simningen. Men han, jag ska inte ställa dem här, han är ju vass. Han tar ju simningen utan problem.
Men vi pratar alltså Henrik Jonsson, Malin Bajards man.
Ja, exakt.
Gamla musik Henrik Jonsson.
Underskattad kommentator.
Jävla många strängar han har på sin lyra. Han gör väl många sommarprat också.
Ja, det gör han säkert.
Alltså producerar sommarprat åt folk, och jag tror att han dessutom är involverad i ganska många tunga bokprojekt.
Ja.
Han kan alltså kommentera simning på volley.
Mm. Nej, men är det någonting annars som man verkligen kan lita på, så är det ju våra svenska lag. Och idag så, om några timmar när ni lyssnar på den här, så har de redan spelat klart. Men så är det Sverige-Japan. Jag förväntar mig bara att vi kommer vinna den matchen, så det spelar inte så jättestor roll. Så kan vi ta ner den sen på måndag och prata mer om den. Men nu föll det sig så att de spelade klockan 12 på fredag, och vi måste spela in där nu som du säger. Men alltså, i morse innan det här så satt jag och njöt med Jobo Vranjes och Per Jonsson i handbollsstudion med kakan på morgonen.
Per Johansson.
Jag sa ju det. Per Johansson sa jag. Per Johansson. Det är det jag sagt hela tiden.
Ja.
Jävla, det är ju en superstudio. Alltså man kan ju lita på liksom lagsporten.
Absolut, och det vill bara hoppas att lagen förbättrar den oerhört skrala medaljskörd som jag har nåtts av att Sverige stoltserar med för tillfället.
Det är noll. Men, skral, det är noll.
Jag kan absolut ingenting om japansk damfotboll, och jag har väldigt svårt att värdera dem gentemot övrigt motstånd. Det jag däremot vet är att det är alltid lite jobbigt att springa in i värdnationen.
Ja, men så är det. Alltså det kanske är lite extra sisu i de japanska benen och sådär. Men det blir lite fel att prata om. Alltså det är ett sånt 2+-segment här, hela starten av Toto Balotto idag. Men det måste få vara så på semestern också.
Jag tyckte i alla fall att det var väldigt roligt att det här paret liksom såhär, men för fan, vi kollade ganska mycket fotbolls-EM. Menar du att du programledde? Då sa jag, ja, det var alltså André Pops på SVT, och så var det Lasse Granqvist och jag på TV4 och Simon. Ja. Ah, men fan, jag såg ju många matcher alltså på TV. Nej, Roberto Vacchi, det är den enda som är liksom, det är min gubbe. Uh-huh. Och det är helt okej. Så får det fan
men
vara.
Men vilket jävla originellt par då, som dels gifter sig och hänger med randoms på bröllopsfesten, och sen dessutom i team har Roberto Vacchi som husgud.
Exakt.
Ja. Hon, frugan säger direkt att Roberto Vacchi, det är mitt frikort. Då stämmer killen bara in. Det är mitt också. Fan, ja. Roberto Vacchi hade varit mitt frikort också.
jag tror att Roberto Vacchi är, alltså, han är frikort till fler än vad man kanske liksom ens är nära att tro.
Ja, men exakt, det är lätt att tänka Brad Pitt och sånt där, men alltså, i grund och botten så är det Roberto Vacchi som är liksom det stora frikortet. Sverige kommer på en tydlig bronsplats i Sverige med Zlatan etta.
Zlatan, Persbrandt, Roberto Vacchi.
Exakt, det är fullt rimligt att det skulle se ut så. Sebastian Mattsson på Svensk Damtidning skulle kunna göra en sån, det är tips till honom. Han skulle kunna göra en sån undersökning, alltså era frikort i sportvärlden. Jag lovar er, Roberto Vacchi, ja, han kommer att komma där topp. The Italian Stallion.
Högre än vad många tror.
Hörrni, vi är ju sponsrade av världens bästa dryck, Pepsi Max. Och det har varit lite sommarfest. Pepsi Max har ju varit ute med sitt crew runt om i Sverige. Några av våra lyssnare har säkert stött på dem. Nu tar man nästa trevliga steg i den här sommaren och har Pepsi Max sommartävling som pågår från den 29 juli till den 8 augusti. Så just nu alltså. Och passa på nu att vara med. Hur kan man vara med? Jo, man filmar sitt bästa fotbollstrix. Det här ska jag vara med på också. Och sen så delar man det antingen på Instagram eller Twitter. Man hashtaggar Toto Pepsi och taggar in Toto Balotto om man vill. Vinsten, lyssna nu, det är alltså en minikyl fylld med Pepsi Max. Vi kommer skicka ut en bild på den här. Den är dundrig. Jag har redan skrivit till Pepsi. Alltså. Så vi fortsätter vårt samarbete. Om ni är alltså intresserade av att fortsätta det här samarbetet, så skicka en sån här sexy minikyl. Hur som helst, inte bara det. En bärbar musikspelare och så en massa rolig merch då från Pepsi Max. Det ingår såklart dryck också. Två flak Pepsi Max har vi också som pris. Premie. Vad ska man göra? Jag upprepar det igen. Jo, man ska filma sitt bästa fotbollstrick. Ta rygg på mig. Jag ska alldeles strax ut här på gräsmattan på landet. Och men jag har en liten specialare. Ska utmana Fimpen och Dick Axelsson också. Se vad de har för fotbollstrick. Hashtag TotoPepsi, Instagram eller Twitter. Nu kör vi.
Som du är inne på så ligger vi lite fel tidsmässigt här gentemot damernas OS-kvartsfinal. Det har spelats Europa-kvalfotboll i veckan. Malmö klarade biffen mot HIK, även fast man kände. Alltså matchen hann ju knappt börja innan HIK gjorde 1-0. Och så kände man, ja, nu börjar det darras igen. Men de räddade ut det. Glasgow Rangers stundar. Häcken kunde givetvis inte vända på 5-1 underläget mot Aberdeen, medan Bayern och Elfsborg gjorde sitt på bortaplan igår och avancerade vidare i Conference League. Alltså det om det, känner jag. Jag tror inte att så jävla många tycker att det är så spännande att lyssna till oss. Nej, men prata om Europakvalmatcher som i alla fall inte jag har sett. Jag har utnyttjat den här veckan till att vara lite ledig och ha lite kul, istället för att sitta och ögna igenom Elfsborg mot ett moldaviskt gäng.
Ja, men det är ju lite sådär med de här första kvalmatcherna. Även om Maribor såklart är ett bra lag och full respekt för den skotska trean Aberdeen och att det är kul för Häcken och kul för Häcken, vart det inte så jävla roligt för Häcken, men att det är spännande att möta dem i ett Europakval. Så är det lite som första och andra försökshitet i simningen. Man väntar ju bara på finalen och ett svenskt debackel. Och det är så långt kvar innan de är inne i huvudrundan, menar jag bara. Alltså, Malmö FF, jag åker dem ur. Ja, men då är det som att Sara Sjöström åker ur liksom semifinalen. Jaha, men det spelade inte speciellt stor roll. För hon var ju uppenbarligen inte i form. Och HIK Helsingfors, eller för den delen Maribor, i ett sånt här tidigt skede i kvalrundorna. Det är kul för de närmast sörjande. Så är det.
Ja, men verkligen. Därför så sa vi till varandra igår att ska vi inte förbereda 5 grejer var som vi är lite extra nyfikna på så här i slutet av juli innan den internationella klubblagssäsongen ska dra igång här nu om någon vecka, 2-3 beroende på vilket land man startar i. Och så har man bara lite olika nedslag på grejer man tänker på och man känner att fan, det här ska ändå bli intressant att följa. Vill du börja kanske med en av dina punkter?
Ja, men det skulle man kunna göra. Försöka ta den här podden till i alla fall 3+ och kanske avsluta starkt sen.
Vi avslutar med på promenaden med Krunegård och kämpar oss upp över strecket till 3+.
Alltså, Krunegård är vår gubbe fram till 3+ i det här avsnittet. Jag har försökt vara lite, eller helt ärligt, de 5 grejerna som jag verkligen ser fram emot. Så vi kan ju börja med svenskarna. Och för 2 dagar sedan såg jag Elanga smälla in en ruskig jävla kasse som jag tillsammans med vem då var väldigt imponerad, Gusten?
Det var väl Hoffman, va?
Ja, det var Hoffman och jag som i en WhatsApp-grupp varvade varandra i kåtslag, höll jag på att säga, för det där målet. Det är alltså ett inspel, ni som inte har sett det. Jag vet inte vem som sände, om vi kan få lägga ut det på Instagram annars, men det är ett inspel. Elanga får liksom backa och hämta upp ett ganska hårt inspel. Han drar den på 1 rätt in. Det är megaklass alltså. Vad är du lika imponerad och fascinerad över Elangas avslutstekniker?
Ja, alltså om man ser det där målet flera gånger om så ser man ju en stilstudie i hur en spelare positionerar om sin kropp för att hitta rätt balans för att i liksom pendeln bakåt kunna få med sig kraft på ett sätt som inte ska kunna gå om du möter den där bollen utan att du liksom förflyttar dig bakåt i, jag vet inte, tangentens riktning, om du fattar vad jag menar. det är så jävla svårt och det är så jävla imponerande när så unga spelare gör såna där avslut. Det där brukar ju vara liksom synonymt med, ja men i senaste avsnittet pratade vi Ruud van Nistelrooy. Alltså en spelare som efter 10, 12, 14 år i straffområden kan göra sånt där. Men när 18-åringar gör det, då vet man att det här är något, det är något alldeles extra, Anthony Elanga.
Nej, så min, alltså så här, vad ser jag fram emot säsongen och varför börja med Elanga? Jag ser jävligt mycket fram emot att se svenskarna. Och vi kommer till ett läge nu, varför vet jag inte. Vad har vi gjort rätt vet jag inte heller. Men där vi får fram spelare som gör avtryck i de stora ligorna. Så att vi har Kulusevski och Alexander Isak som fortfarande är unga och är i början av sina karriärer. Men jag läste här på morgonen också när jag ögnade igenom de italienska tidningarna att Max Allegri tror väldigt mycket på Dejan Kulusevski och att han liksom prioriteras i Max Allegris truppbygge. Mm. Samtidigt så såg jag här i måndags när Alexander Isak, kanske inte var i måndags men för någon vecka sedan, när Alexander Isak kom tillbaka till San Sebastian, att han liksom tagits emot som en rockstjärna.
Ja, men han fick väl gå något jävla ärevarv på inneplan till någon träningsmatch och bara liksom ta emot publikens kärlek.
Ja, nej men precis. Alltså megastar nere i basken. Och då, det är alltså två killar som precis har börjat sina karriärer. Vi har dessutom då Elanga i Manchester United som har fått hoppa in, spelar nu på försäsong, kommer inte vara prioriterad på samma sätt som Dejan Kulusevski är. Men det är det som är så jävla härligt här, att vi har Kulusevski, Isak, vi har Svanberg som också börjat ta för sig rejält borta i Italien, alltså i lindan av sina karriärer. Vi har Foppen som är i sin prime om man kollar på karriärskurvan och varit med länge, och Elanga liksom som ska slå sig in och försöka ta sig fram. Vad blir av honom? Man vet inte riktigt. Kommer han få speltid? Ska han låna sig ut? Det kanske blir den typen av diskussioner. Men jag menar bara att vi har liksom svenskar i alla karriärskurvesegment så att säga. Och det tycker jag är så jävla roligt. Det är inte bara liksom han eller han som det har varit under så många år. Utan vi har svenskar i toppligorna som vi kan förvänta oss också ganska mycket av under säsongen. Så det ser jag sjukt mycket framåt.
Då har jag två frågor till dig angående Elanga. Mm. Ett, alltså det har ju ändå successivt för varje framträdande han har gjort och för varje avtryck han har satt så känns det som att Solskär mer och mer liksom öppnar dörren för att vi kan faktiskt ha användning av Elanga i A-laget under hela säsongen. Och sen så med en mästerskapssommar som blev pushad efter en coronasäsong, det är ju speciellt, alltså det är väl både Rashford och en del andra spelare som ännu inte har börjat träna med United, och så är det Premier League-premiär om 2 veckor lite drygt, så att det går ju att använda sig av spelare kanske 2-3 veckor i augusti för att sen låna ut dem senare in i september. Men jag tycker ju att Solskär ändå flörtar ganska så konkret med att men fan, det kan faktiskt vara så att Elanga kommer ingå till 100% i den här truppen. Tror du att det är det bästa, eller borde Elanga liksom, kan han gynnas ännu mer av ett utlån?
Men är inte liksom grundsynen på Elanga någonstans att han ska spela med U21 ytterligare ett år till?
Jag vill U23 i England.
Ja, U23. U19 säger man i Sverige. Men visst är väl det någon slags så här, plan för honom? Alltså, och att han då tas upp i truppen menar jag, och säkerligen kommer att spela ligacupmatcher, FA-cupmatcher, kanske till och med Premier League. Men där han, precis som grundplanen, kanske främst kommer spela U23.
Jo, det kanske är grundplanen, men det är ju i alla fall inte att likställa med ett utlån och kanske få 34 starter i Championship.
Nej,
absolut. Det fattar jag. Men jag säger att det diffar ganska mycket.
Jo, och det diffar väldigt mycket i de olika länderna. Alltså, skulle han varit en del av truppen i ett italienskt lag till exempel? Säg i Juventus, nu är det ett dåligt exempel kommer jag precis på. Jag ska berätta varför alldeles snart. Men vi tar Milan då. Och så hade han haft Zlatan, Olivier Giroud och någon till gubbe framför sig. Då hade jag tyckt att det var en dålig idé. För att de har inte på samma sätt. Alltså, de har ju Primavera-serien. Men den engelska U23-serien är tuffare. Och det, ja, men det är liksom, det är bättre matcher där. Nu, varför var det ett dåligt exempel med Juventus? Jo, de har faktiskt ett Serie C-lag, så alltså ett Juventus B kan man säga, som spelar i tredje divisionen, som jag tror faktiskt det enda laget, den enda klubben i Serie A som har på det sättet, alltså på spanskt sätt, alltså ett Barcelona B och Real Madrid B och sådär. Men alltså jag vet inte om det, jag tror att det är ganska bra. Jag tror att han ska vara kvar inom och försöka slå sig fram. Och skulle han dessutom då få en truppplats, så betyder ju det att han hela tiden tränar med några av de absolut bästa spelarna i världen. Och du vet ju hur lång säsongen är, Gusten. Helt plötsligt så har någon skada som blir två skador på anfallsspelare. Och så sitter han där på bänken redo att hoppa in. Så nej, jag tycker definitivt att det är mycket, mycket bättre, i alla fall det här år ett för honom, som jag ändå får se det som.
Fråga två då, borde Janne agera direkt här till första truppsamlingen?
Ja, men det tycker jag. Om det nu blir så som du spekulerade, Gusten, att Zlatan väntar en samling, då tycker jag definitivt att han ska med. Då är det ingenting att vänta på.
Ja, det var ett otroligt mål han gjorde mot Brentford i alla fall. Men det låg ju i lä gentemot Andreas Pereiras volleyskott. Såg du det?
Ja, jag såg det.
Fan, värsta smäll man sett i år alltså. Ja, herregud.
Nej, sjuk.
Och jag tror att det där var precis vad United liksom kunde drömma om gällande Pereira, för att liksom en gång för alla kunna bli av med honom. Nu måste ju någon liksom scout känna att jag vet, jag har alla siffror, jag har allt statistiskt underlag här, det ser inte bra ut, det här är inte en spelare att satsa på, men det där målet, va, ska vi inte bara ta honom ändå? Någon kommer ju sväva iväg kring ett sånt där mål.
Vi var inne på vad vi ser fram emot. Jag ser otroligt mycket fram emot att se svenskarna ute i världen spela fotboll, och det är många som inte ens har nämnt här nu. Så Jesper Karlsson kan anta ytterligare ett steg, kanske hitta en större liga vad det lider. Jordan Larsson, alltså, kan han bekräfta att han är en av Rysslands absolut bästa anfallare? Vi ser ju vad som händer med de ryska spelarna nu. De bästa ryska spelarna. Var ju nummer 18 på väg ut och på väg till Tottenham, eller vad var det mer för klubbar?
Milan.
Och jag menar, det blir ju sådär som vi pratade om med Mörks gubbe där, Odilon. Att när till exempel Tottenham kliver in, ja, men då vaknar ju lite de andra klubbarna. Bara, shit, vänta, vad är det här för killar de kollar på? Han verkar vara nära. Och sen så kanske det adderas då ett par klubbar. Och vad det verkar i alla fall, så är Jorgens nummer 18 på väg till en stor klubb. Bara det kan man ju se framåt. Men med det sagt så är det alltså en spelare som har gjort det jävligt bra i Ryssland. Och gör man det helt bra i Ryssland, då är man nära en bra klubb i Europa.
På tal om det så måste jag ju säga att jag är lite nyfiken på vart Kristoffer Olssons karriär ska ta vägen efter att han då lämnar Ryssland och Krasnodar, går till Anderlecht. Jag blev i alla fall förvånad över den transfern. Att han väljer att gå till Anderlecht, Belgien. Alltså, han får jättegärna bevisa mig fel och visa att Anderlecht kan vara ett steg upp från Krasnodar och toppen av ryska ligan. Och att man från Belgien kan, ja, men, fortsätta uppåt och framåt i karriären. Det var bara en oväntad klubbadress han klev in i.
Jag tror att förväntningarna på Kristoffer Olsson var en stor liga. Det kanske också är det bästa för honom. Alltså, när jag tänker på att det inte blev 100% i Ryssland, så är det nog...
Han gjorde inte så bra EM heller.
Nej, han var inte så bra i EM heller faktiskt. Så kanske det är just det, att han måste hitta hitta en nivå som passar honom. Om det är så att han har haft andra bud och kunnat tjäna mer pengar och han väljer Anderlecht, för han tror att den miljön är bäst för hans egen utveckling, då hyllar jag honom verkligen. För då har han ju liksom en plan och en tanke med karriären snarare än att maxa ut den ekonomiskt.
Jag har en första konkret tanke här som tangerar det du pratar om. Du nämner ju Elanga och Jordan Larsson och Jesper Karlsson och spelare som verkligen är på väg uppåt och som inte har varit speciellt länge på den här scenen, och du är spänd på vart de kan ta vägen. Jag hittar ju en svensk i andra änden av det här spektrat, för jag är så jävla nyfiken på vad John Guidetti kan göra av sin, ja, men eventuellt då liksom sista säsong ute i Europa. Eller är det nu han tar fart? För att jag har följt Guidettis öde här nu under sommaren. Han var ju väldigt tydlig med att han inte konsumerade något EM, och det känns som att nej, men nu är det liksom nu är landslaget förbi, det är passé. Men de flesta som lyssnar på den här podden känner ju till hans situation i Alavés. Han är klubbens dyraste spelare på lönelistan. Han lyfter väl någonstans runt 20 millar per år. Han har ett år kvar på kontraktet. Och när han gick på utlån till Tyskland för 1,5 år sedan, så var det ju för att han skulle ha den där EM-platsen. Coronan kom, alla vet vad som hände med EM-turneringen. Den sköts upp. Och så blev det då ett fjolår där Alavés återigen försökte låna ut Guidetti. Men jag tror att han kände själv att nu handlar det inte om att säkra en EM-plats längre, för den har jag förlorat. Mm. Och då fanns det ingen klubb som dels ville ha honom, och jag tror inte att Guidetti ville då byta Alavés, Spanien, sol och 30 grader mot typ Hannover eller någon annan industristad i ett litet sämre land med pissigare käk, och barn och fru ska bo kvar i Spanien och han ska sitta solo på något hotellrum eller någon hyrlägenhet.
Vet du vad jag märker nu, Gustav? Du har ju sannoliken inte följt Edvard Bloms sommarresa genom Tyskland. Vadå pissigare käk, alltså? Helvete vad han har krubba fint när han har åkt genom Nürnberg och små tyska hålor.
Jo, men jag tror också att Guidetti och Edvard Blom har lite olika inställningar till typ korv. Men ja, det är bara min tanke. Nu verkar det ju av allt att döma vara så att Javier Calleja här, tränaren som tog över Alavés i våras, han ska ju givetvis då bli kvar, men att han då förmodligen tillsammans med den sportsliga ledningen har enats om att då får vi väl göra det bästa av Guidetti-situationen här sista säsongen och försöka krama ur några valuta för pengar droppar ur den här trasan. För att Guidettis, hans aktie har ju inte ökat på någon transfermarknad. Jag tror inte speciellt många klubbar liksom ens ser honom som ett alternativ när man tittar på lönekostnad och att Alavés vill ha pengar för honom. Utan nu kommer det bli ett sista år i Alavés. De är kvar i La Liga. Om Alavés bestämmer sig för att då får vi fan spela Guidetti då. Alltså det är ju fortfarande en anfallare som kan hitta in i det här jävla stimmet. Alltså det vore så jävla kul om Guidetti kan få en flygande start på La Liga-säsongen. Dra in 2-3 bollar och helt plötsligt liksom trolla fram 5 år till av karriären. Hitta ett kontrakt någon annanstans. För att annars så tror jag att vi bara kommer se Guidetti sitta av tiden. Ingenting kommer hända. Han ska ha så många Spanien-miljoner som möjligt med sig hem. Och sen måste det väl bli Allsvenskan.
Ja, jag tror också det. Men det kan ju också vara ett bra drag om man tänker ur liksom en Alavés-supporters perspektiv. Att ge John Guidetti lite fler chanser under den här säsongen i och med att han lite spelar för sitt liv. Mm. Alltså kan John Guidetti hitta en tidig målform, då spelar han ju till sig kanske inte ett La Liga-kontrakt, men definitivt ett kontrakt värt väldigt många miljoner. Det behöver inte vara helt dumt vad de har förlorat. Det kommer en vintermercato där man kan rätta till saker och ting sen också. Och det är det här jag menar. När man nu, till skillnad från för 10 år sedan, kollar på svenskarna i Europa. Du har Guidetti-situationen som du nämner. Vi har inte ens pratat om Zlatan Ibrahimovic och liksom, vad går han emot? Är det sista säsongen här nu som han gör? Kommer knät hålla och sådär? Alltså, det finns så mycket svenskt att se fram emot.
Jag tycker också att det finns en jävla situation vid horisonten här för Victor Nilsson Lindelöf.
Just det.
Jag menar, han har ju stångats mot en ganska unison kritik från brittisk press i 2-3 år. Men han har ju inte haft någon konkurrent som har över tid varit bättre än vad han har varit.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Utan han har ju gjort det tillräckligt bra under de här två senaste säsongerna med Maguire för att Erik Bailly inte ska ha kunnat tagit den där tröjan. Och visst, Erik Bailly, han är väl skadad 80% av säsongerna. Men när han väl har spelat, ja, men han kan stå för en monsterinsats och sen så står han för en väldigt dråplig insats. Det var ju där Lindelöf var lite för ett tag sedan. Men jag tycker att Lindelöf har fått jävligt mycket oförtjänt kritik. Men kliver Rafael Varane in här nu? Alltså, då hamnar ju Lindelöf givetvis i en situation där en av fem matcher kanske är rimligt att få speltid i. Och vad är det för match? Och kan Sveriges landslagskapten eventuellt, om han tar över den binden eller om det blir Albin, skitsamma, du fattar vad jag menar. Guldbollen, ja. Vigge och den viktigaste spelaren i landslaget kanske i det här generationsskiftet. Hur länge kan han sitta på bänken i sitt klubblag? Där vill man inte heller hamna.
Nej, man vill ju inte det, men jag tror att en säsong funkar ändå. Är du med? Det är ingen önskvärd situation. Men en säsong funkar alltid när det går lite knackigt. Och sen i Manchester United dessutom ett lag... Alltså jag menar, han behöver inte vara nöjd, men ett lag som spelar Champions League, FA Cup, Liga Cup, Liga. Erik Bailly ska vara skadad hela tiden, men det ska även till andra skador. Och det måste roteras. Så jag menar, han kan ändå få en helt okej säsong, även om han är tredje gubbe i försvaret. Men sen kanske sen det intressanta blir om det nu, alltså spekulerar att det blir så, eller vi förutsätter att det blir så blir nästa sommar spännande.
Vi är i alla fall överens om, låter det som, att det ska bli oerhört spännande att följa många individuella svenska case den här säsongen.
Ja, exakt.
Från båda ändarna av liksom karriärsspektrat.
Ja, men precis, för att vi har ju också hyllan under med Starfelt i Celtic och Hellander i Rangers och, ja, men som jag sa, Jesper Karlsson. Alltså vi har ju de som ligger precis bakom också. Jag såg att Eliasson hade ganska bra game på transfermarknaden här. Även om det inte är liksom de största lagen, så är många som är intresserade efter en fin säsong också i Frankrike. Så det, alltså vi har spelare på precis alla hyllor.
Mm, verkligen. Men du, mer grejer då som du kritade ner på din femlista?
Nej, men jag tycker med 40 år på nacken att fotbollen ofta går liksom i vågor och följer trender precis som allting annat. Alltså Catenaccio i slutet på 90-talet, början på 2000-talet som firade stora triumfer, kanske på något sätt gick i mål med det italienska VM-guldet 2006 och Greklands EM-guld 2004 som var väldigt så här Catenaccio taktiskt präglade. Sen så kom den tyska 4-2-3-1 fotbollen, gegenpressing, tiki-takan tog väl över delvis, men liksom det går liksom trender i det taktiska, och därför är jag intresserad av vilken trend det är som kommer att liksom få fäste här nu den här säsongen och kanske kommande år, men att man börjar se tendenser redan nu. För att jag läste en artikel här för några dagar sedan om just Roberto Mancinis då possession-inriktade fotboll, men som trots allt är en twist på tiki-taka, och du kan inte jämföra det med liksom den tyska energifotbollen. Men att det är inte bara italienska, unga italienska tränare, utan även internationellt, så liksom, kollar man på det Roberto Mancini lyckades med det italienska landslaget i sommar. Alltså, är det en trend som kanske kommer att få fäste även hos mittenlag, kanske bottenlag, att de här unga tränarna som kommer upp och försöker spela den typen av fotboll? Det kommer ju såklart haverera på sina håll. Men just så här, se fram emot att se kanske en ny trend i fotbollen rent taktiskt som sätter sig. Vi har ju då Roberto Mancini, och det är lite italien, det blåser lite italienska vindar över fotbolls Europa, vilket också är helt sjukt så här, om man har varit med de senaste 15 åren och den bespottade italienska fotbollen, liksom, hur den helt plötsligt kan vara uppe och på en plats i fotbollsvärlden där man vill liksom efterlikna, där de är inspirationskälla, det känns konstigt, tycker jag. Men sen också det, och om man pratar då i stora drag, alltså vad händer också i Europa, alltså den här engelska dominansen, eller dominansen från de engelska klubblagen som vi har börjat se, kommer den att fortsätta? Kommer någon att kunna bryta den? Och visst, alltså nu pratar jag inte om att ett Barcelona eller ett PSG kan göra bra ifrån sig i Champions League. Jag menar att de engelska lagen på något sätt ändå är lite dominanta i Europa, om det kan fortsätta. Så som liksom de spanska lagen under ett decennium firade stora triumfer i Europaspelet. Är det nu liksom, är det någonting som är konstant? Har pengarna satt sig? Har de lärt sig för en gångs skull att liksom få ut maximalt av ett jävla stort ekonomiskt övertag som de engelska lagen har? Och så att det visar sig även kanske på de lite mindre lagen i Conference League och i Europa League. Det är någonting som jag tar med mig, och kan också tänka mig att det blir återigen så mycket diskussioner kring, och att folk gillar ju att prata om ligor mot ligor.
Känslan är väl ändå att det är favorit på att den taktiska trend som fortsätter att etablera sig och få fäste är 3/5-backs tänket. Som man har sett senaste två säsongerna explodera, och inte minst här nu i EM fyra stora framgångar. Just den taktiska flexibiliteten med treback, femback, man kan skjuta upp sina vingar. Det kanske är Victor Nilsson Lindelöfs stora lycka ifall även Ole Gunnar Solskjær börjar applicera treback, och man kan spela med Maguire, Varane och Vigge. Å andra sidan så känns väl Ole Gunnar som en av de sista som överger fyrbacken, skolad i Norge och i Sir Alex Manchester United som han är. Det känns som att fyrbackslinjen sitter fan, den sitter djupt i honom, även fast han har experimenterat med tre och femback, jag vet, det senaste säsongen. Men det är väl den trenden som jag tror kommer fortsätta växa.
Ja, och det var ju någonting som Gasperini började med tidigt, och som har varit liksom poplaget Atalantas stora framgång, skulle jag vilja säga, egentligen att starta med en trebackslinje. Och många har ju återigen där, det är det som är lite kul också när det kommer den här typen av trender, för det kommer ju haverera på sina håll. Alltså kolla på Rickard Norlings AIK till exempel. Så, ja, men vi försöker där också spela som Atalanta. Men det kommer ju såklart funka också på sina håll, och vi kommer se liksom sämre lag än att spela fantastisk fotboll och utmana, kanske till och med genom taktik och genom smartness kunna utmana. Och det är också någonting man alltid ser fram emot när säsongen börjar. Det går inte att sätta fingret på vilket lag det är man ser fram emot att se, men något lag i varje liga tar ju alltid upp någon liten kamp med toppen. Alltså, vilket lag blir det? Jag sitter ju och myser lite med Bologna. Alltså med Arnautovic nu värvad. Otroliga scener när han kommer till Bologna och liksom tas emot av hela staden, känns det som. Det är alltid kul med de här uppstickarna.
Arnautovic under Mihailovic. Det kan bli ett spännande möte.
Det kan det verkligen, verkligen bli. Och du, förresten Gusten, på tal om Bologna, Du vet vad som stundar idag klockan 17 fredag, om det är någon som lyssnar på det här tidigt.
Oh ja, det är väl Bologna mot Haalands Dortmund.
Ja, men vad är det för match? Va? Arnautovic ska ut mot Haaland.
Ja. Ser man på C-more som sänder en hel del träningsmatcher, försäsongsmatcher här i sina kanaler innan ligaspelet drar igång på full patte. Och ni vet ju att man med ett abonnemang hos C-more för 299 kronor i månaden alltså kan se all fotboll från La Liga, Serie A och nu även Champions League. För det är ju så att Telia har förvärvat rättigheten, sänder genom sina kanaler men framförallt genom C-more. Man kan via telia.se/sport eller c-more.se/sport klicka i det abonnemanget man själv behagar att ha för att kunna följa all den här toppfotbollen. Men vi rekommenderar å det varmaste att kika på den här 299 för att redan idag då kunna se Bologna Dortmund, om några veckor se Serie A-premiären, La Liga-premiären och ytterligare några veckor senare efter man har sett all landslagsfotboll då kunna kika in på Champions League-premiären.
Mm. Och får jag komma med lilla tipset där också när vi ändå pratar om C-more och sommarkvällar. Man kanske har varit ute som du och sett Krunegård kommer hem, har lite insomnia, så rullar Major Soccer League just nu. Och jag skulle vilja ge oss en liten gulasch faktiskt i detta.
Alltså innan du slevar upp gulaschen här, är det inte Major League Soccer?
Jo, det är det. Oh ja, det är det jag sagt hela tiden. Jag sa Major League Soccer, så här. Ja. Det är den amerikanska ligan jag pratar om, Gusten. Den heter Major League Soccer.
Det gör den.
Ja. Och gola känns leva sig upp till Toto Balotto den här veckan. För att helt och fullt ha glömt Anton Tinnerholm i diskussionerna om svenska landslagets nästa högerback. Alltså hur kan han inte vara given? Har Janne liksom oss glömt bort honom eller?
Ja? Har Janne glömt bort mallen?
Det är dags, Janne, att ta ur skallen ur såsskålen här, va? Och börja titta bort mot New York. I natt till exempel, natten mot lördag, så är det New York City mot Columbus Crew. Vilken match på C-more fotboll också.
Samtidigt är det inte lite mallen att bli bortglömd.
Jo, det kanske ingår liksom i hela mallen-konceptet.
Fan vad mallen att bli bortglömd. Jag ska sprida på lite i mina grejer jag ser fram emot. Jag kan bara snabbt beta av. Jag är spänd på att se vad som händer med Frank Lampard och Andrea Pirlo. Vart de ska landa in. Vart deras tränarkarriärer tar vägen.
Ja, jag tror att det blir, i alla fall för Andrea Pirlo, så blir det att vänta på ett uppdrag. Han skulle mycket väl kunna komma in där framåt julkakan ska käkas när något av topplagen har havererat. Milan till exempel.
Är det inte lite liksom déjà vu kring Andrea Pirlos tränarbana som det var med Pippo Inzaghi?
Jo, men faktiskt.
Lite för stort uppdrag direkt. Det går lite för dåligt, men han är för girig själv att liksom gavettan nere i kadetten. Nej, inte riktigt än. Det får jag ta om det är det enda som återstår. Och så blir den vandringen alldeles för lång.
Ja. Nej, men... Alltså, vi kan ju bara recappa det att Andrea Pirlo tog över Juventus efter att då haft
tränarlicens i två dygn.
Efter att ha haft tränarlicens och fått Juventus U23. Det var det tränarskiftet de gjorde samtidigt då som Antonio Conte med blicken mot den lilla skölden, Scudetton. Det var ju dömt att misslyckas såklart. Max Allegri kommer in och styr upp där nu, det är helt säkert på att det blir. Vi ska väl ha lite så här ligaspecifika avsnitt inför säsongen, va, Gusten?
Absolut. Vi ska köra lite Premier League med Hoffman och La Liga med Pinitor och sen så sitter vi väl och surrar Serie A med Svanen och
Heads up, eftersom jag vet att hela oddsättaravdelningen borta på Betsson lyssnar. Så heads up redan nu, börja boosta Juventus Serie A-vinnare. Den är given alltså, för att nu tänker nog många att men deras era är lite över här nu, dags för lite andra lag att vinna, men den är så given en serieseger kan vara.
Jag skulle komma till det efter att ha städat av ytterligare en grej jag är nyfiken på. Det är just Juventus. Vart den klubben nu tar vägen efter att efter 9 raka ligatitlar, 2 Champions League-finaler och ett huserande av några av de absolut bästa och största spelarna, förlorade ligatiteln till Inter. Vad händer? Jag satt och kikade igenom lite liksom transferrörelser. Mig veteligen så har man ännu inte förlängt med Chiellini, men det mesta talar väl för att man gör det.
Ja, Nedved säger att du ska prata när han kommer tillbaka från semestern, så att det, ja, det är väl liksom lite on hold.
Blir det inte Chiellini, ja, men då tappar man ju samma sommar Buffon och Chiellini, och det kanske inte är, alltså det går väl att hämta sig från att bli av med Buffon, men slår man ihop det med Chiellini, ja, hur mycket försvinner egentligen då av Juventus och den mentaliteten som har rått där? Och hur blir det egentligen med Cristiano Ronaldo? Vad drivs han av den här säsongen? Finns det liksom tillräckligt mycket revanschlusta i honom? Eller har han bara hamnat, ja, men snett karriärsmässigt? För att där är det ju skillnad på liksom Messis fortsättning i Barcelona och Ronaldos fortsättning i Juventus. De är ju inte alls lika sammanlänkade, sammanflätade spelare och klubb som Messi och Barcelona är. Så det finns ju några andra värden i det. Allegri tillbaka i Juventus. Ja, men så här, vad drivs han av? Vill han bygga om? Vill han inte?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han kanske vill rensa ut det sista som finns kvar av det Juventus han lämnade. Alltså, jag är ruskigt spänd på just Juventus sätt att tackla den här stundande säsongen. För det finns ju ingen annan jätte. Alltså, när PSG förlorade ligatiteln, och det har de gjort tidigare mot Monaco, nu mot Lille. Alltså, det är ganska tydligt vad det gör med PSG:s liksom satsning på nästa säsong.
Verkligen.
Bayern München, ja, men de har ännu inte förlorat den där ligatiteln i liksom den här eran. De håller snarare på att återigen pulverisera och marginalisera Borussia Dortmund. Nu är det väl Leipzig som sticker upp, men vad gör Bayern då? Jo, de tar Nagelsmann. Alltså, det är sånt jävla
storkuksaktion alltså.
Ja, det är otroligt. Men det alltså, håll med, det så sett till hur lite Juventus agerar, så blir det jävligt spännande att se vad som händer med Juventus och hur de inleder den här säsongen.
Ja, nej, men det finns ju några lag som, om man nu ska prata om de stora, så, som jag ser fram emot mest. Och det kan kanske låta lite platt och lite tråkigt, men Juventus, givetvis de med Max Allegri tillbaka. PSG med alla de stjärnvärvningarna. Alla förväntar sig att de ska vinna Champions League. Och värva satan. Och jag tycker också, inte för att det var dåligt ställt tidigare, men jag tycker ändå att liksom, med målvaktspositionen löst med Gigi Donnarumma, så har man liksom tagit ett stort jävla kliv mot den där finalen och att höja Champions League-bucklan. Men också
samtidigt
Manchester City.
Alltså, de sitter ju på Keylor Navas som har lyft fler Champions League-bucklor än typ alla målvakter i världen.
Jag vet, men det finns ändå någonting där med Gigi Donnarumma som jag kan inte tänka på Donnarumma utan att höra bladet programledare.
Gianluigi Donnarumma.
Men PSG, Real Madrid, vad fan hände där nu då? Du pratar om att Chiellini inte har signat, han ska prata med Nedved, Buffon borta. Ja, men vad händer med vinnarmentaliteten som ska sitta i väggarna men som sitter i spelarna? Alltså, vad händer i Real Madrid nu? Med Ramos borta och Varane borta, inte för att han kanske var den spelaren liksom som var fanbärare i Real Madrid, men ändå, det är ett lag som jag kanske ser, ja, men topp tre mest fram emot att se vad, liksom, eller klubb, vart projektet är på väg.
Ja, och alltså, du pratade om Bayern Münchens storkukslugn här i hur de söndrar och plundrar.
Nej,
i
Tyskland.
Nej, vet
du vad jag pratar om, Gusten? Jag pratar om att söndra och plundra så stora hela München kuk över hela landet, så går de bara flänger med den där och slår ner.
Jo, men det skulle komma till med Real Madrid, det var ju att för 2 år sedan när Real Madrid inte agerade i 2 raka transferfönster, då var ju ens känsla att vilket jävla chefigt lugn de sitter på. De vet att de har en Champions League-vinnande trupp. De vet att vi behöver inte hålla på och liksom förändra det som uppenbarligen är bäst i Europa. Men nu, ytterligare 1,5-2 år senare, när spelare som Ramos, Ronaldo som man inte lyckades hitta ersättaren till, ett par rejäla floppvärvningar för hur mycket pengar som helst i Eden Hazard, Luka Jovic och en del andra, så känns det ju snarare som att nu är ju känslan att kanske Real Madrid ganska länge har tappat greppet om att vara bäst i världen, bäst i Europa, kanske till och med bäst i Spanien. Man har gått bort sig fullständigt, både sportsligt, ekonomiskt och liksom styrningsmässigt. Florentino Pérez, han har funderat för mycket på den här superligan och haft det som någon slags ledstjärna för att garantera Real Madrids storhet. Nu när det inte blev så tittar jag på Real Madrid och känner, som du är inne på, vad fan är det här för bygge? Plocka Ancelotti tillbaka i det här läget, vad garanterar det? Ingenting är ju känslan.
Nej, och därför så blir de ju extra roliga att följa den här säsongen. Men återigen då, kanske i den här golaschen till oss själva, så får vi väl kasta en liten extra slev över oss när vi gjorde klart att Harry Kane skulle spela Manchester City nästa säsong. För det är ju inte klart.
Det gjorde vi inte klart.
Jo, det gjorde vi. Sättet vi pratade om honom i Manchester City på gjorde det klart att han skulle spela där nästa säsong.
Jo, fast vi sa inte att han är klar för Manchester City.
Nej, men mellan raderna så förstod folk det som att vi trodde att han var klar för Manchester City. Skitsamma. Men alltså, där har ju... Där har
han var Rangnick till Milan klar.
Ja, just det. Det var.
Där sitter man ju också och väntar på. Vad fan, alltså, vilka ska fatta att det är Ralf Rangnick man tar för att liksom gjuta nytt liv i en klubb? Men du, har du några fler grejer på hjärtat? Eller har vi städat av det mesta?
Vi har städat av det mesta, så bara en sak sådär. Det är ju inte nästa säsong, men alltså VM 2022, det är närmare än vi tror. Alltså vi kommer gå till VM 2022 med stormsteg. Och i och med att VM ligger i november, men ändå så kommer vi börja prata om VM redan i slutet på nästa säsong. Alltså då kommer det gå upp för hela fotbollsvärlden att vänta här nu. Vad fan, hur var det nu? Hur ligger mästerskapet? Vad kommer hända med klubblagen? Vet du till exempel nu, Gusten, hur säsongen 22-23 ser ut?
Det är väl paus från typ 1 november till 1 januari.
Det blir ju konstigt hur som helst, och det här är någonting som, alltså med VM-kvalen som ligger i det här, vad ser jag fram emot nästa säsong? Ja, men då tänkte jag på, för det gör jag verkligen så här, att jag ser fram emot att se Janne Anderssons landslag, tar den här generationsväxlingen förhoppningsvis då med lagpappa Zlatan i gruppen och i truppen, och gärna också ute på planen som gör mål. Och framförallt så ser man ju fram emot den här matchen mot Spanien, och om vi kan upprepa ett kryss eller till och med vinna. Men i det liksom, att se fram emot VM-kvalet, se fram emot att se Sverige, så ligger också att, så här, vad händer med VM 22 som vi kommer att börja prata om redan nästa säsong?
Absolut, där är jag den första att skriva under på samma papper. Jag tänkte prata lite om min fascination inför Olympique Marseille och den tiden de är inne i.
Många Free Lirola.
Är det vår gubbe?
Nej, men det är den stora sommarplågan nere i Marseille. De försöker värva Paul Lirola från Fiorentina, men de sätter hårt mot hårt och vill ha mer pengar. Ja. Jag vill bara visa att jag hänger med liksom i svängarna. Du pratar om Marseille, ja, men jag vet vad den stora sommargrejen har varit nere i Marseille. Jag vill bara liksom, dra ner brallorna och visa att jag är med på noterna här.
Ja, men snyggt. Jag såg några bilder här för några dagar sedan fladdra förbi på Conrad De La Fuente. Och jag blev blixtförälskad. Blixtförälskad. Mm-hmm.
Kan du säga namnet en gång till?
Conrad De La Fuente. Det här är alltså en 20-årig amerikan som har vuxit upp i La Masia i Barcelona. Men nu lämnat för Marseille och skrivit på ett långt kontrakt där.
Redan nu kommer amerikansk... de. Nu kommer ja. De, Gustav.
Jänkarna.
Jänkarna, alltså. Nu kommer de. Herregud.
Verkligen.
Nej, men på riktigt alltså, de kommer fan.
Och Conrad De La Fuente, han tog mig liksom in i Marseilles truppbygge här inför stundande säsongen. Många kommer ihåg hur det såg ut i våras när träningsanläggningen brann, Jorge Sampaoli anlände, det var sånt jävla kaos. Man plockade in Milik från Napoli. Stråtman lämnade vad som kändes var i protest. Nej, fuck det här. Jag kan inte vara kvar i den här klubben längre. Det går inte. Nu är det jag som drar. Nu har man också släppt sin liksom, ja, men, sin kanske bästa spelare genomgående de senaste säsongerna, Florian Thauvin, som helt under min radar har 28 år gammal lämnat för Mexiko, Tigres. Alltså han gör som Big Mac Gignac och lämna för den mexikanska ligan. Anton Tinnerholm i all ära. Här snackar vi mallen.
Ja.
Thauvin lämnar 28 bast för Mexiko och Tigres.
Ja, måste... och i god vän ska ju sägas med Big Mac Gignac. Och jag har blivit inspirerad av hans karriärsresa. Hur går det för Big Mac nere, borta i Tokyo?
Nej, men det går hur bra som helst.
Alltså, visst gör det?
Ja. Han har ju smält in 150 mål sedan han klev dit. Och det är alltså det är ingen krydd, utan det är vad fan han har gjort. De gick ju till VM för klubblag final.
Men jag tänker mest i de olympiska spelen, hur det går för honom.
Nej, men de åkte ju, så det bara sjöng om det. Va, mot,
är det sant?
Jag tror att de torskade med 4-0 mot Japan här, frassarna.
Ja, men, och återigen, fan, det är en timme kvar när vi spelar in det här till Japan, Sverige, och alla ser framför sig en svensk succé i den här matchen. Jag blir lite skraj. Torska.
Nej, men, och så när jag då liksom konsumerade Olympique Marseille så här i slutet på juli innan säsongen 2021-22 ska gå igång, så fastnade jag för deras president Pablo Longoria. Mm-hmm. Alltså, det här är ett öde som jag vill prata mer om, men jag känner att tiden börjar rinna iväg. Vi börjar bli långa, mitt schema här för att lämna ön börjar bli så pass pressat att får jag cliffhanga Pablo Longoria eller?
Absolut.
Så tar vi det nästa vecka.
Ja. Nej, men det kan vi göra. Inga problem, jag ser bara bild på dem här, det ser roligt ut.
Ja, du kan ju också läsa in det lite på Pablo Longoria, så kan vi fascineras kring honom ihop på måndag när vi hörs igen.
Ja, absolut.
Innan vi stänger ner.
Ser alltså, ut att vara typ 16 bast.
Det är alltså Marseilles yngsta president på över 110 år.
Okay.
Men han har en otrolig karriär. Innan vi stänger ner, alltså du skickade en liten gulasch i plytet på oss. Men det är väl ändå så att lite ska skvätta över på Blåvitt, som inte kunde lösa en pits på Påskbergsvallen mot Varberg i måndags.
Nej, och jag menar, de torskade med 2-0, men alltså för Toto-trippen så hade det räckt med att de bara stängde, att de fick in en boll och startade alltså med Sigthorsson i någon slags form, får man ändå säga, och Marcus Berg på topp. Alltså där måste det bli kasse på Påskbergsvallen, alltså där måste det bli kasse, Gusten.
Ja, men jag har ju liksom slagit mig ner i den här blåvittbåten du har varit kapten på i några år, sen några veckor, men jag känner ju redan för att lämna. Det går ju inte.
Jag förstår det.
Det går inte att hålla på med det där laget längre. Så att nu skippar vi dem i helgens Toto-trippel. Men du har en tanke här.
Ja, nej, men det är snarare vi som har en tanke när vi har kollat på Allsvenskan. Vi tror på lite raka seger. Vi tror att AIK bara vinner mot Halmstad inför hemmapubliken. AIK är inte det enda Stockholmslaget som vinner, utan Djurgårdens... jävla dundersäsong och mangling liksom bara fortsätter. Nu mot Häcken som har spelat dubbla fighter mot Aberdeen och rimligtvis också borde vara lite trötta. Fel lag att möta då, Djurgårdens IF. Slutligen Norrby. Kryssmans Norrby som bara liksom fortsätter att göra bra ifrån sig i superettan där uppe i toppen. De möter ju nog jumbon Falkenberg och vi tror ju att segertåget bara fortsätter för Kryssman. Så att rak Norrby också. Den här finns under godbitar boostad odds som alltid. Tänk på att ni måste vara 18 år fyllda om ni ska spela och stödlinjen.se finns om man har problem. Det var det, Gusten. Toto-trippel inför helgen. Vi har ganska mycket att se fram emot, eller hur?
Verkligen. Dessutom så är det ju liksom nu från och med den här helgen matcher som man verkligen, verkligen vill se och inte bara behöver se. Nej. Så att jag spelar fast mig. Nu börjar det. Vi lämnar juli bakom oss, går in i augusti. Alltså fotbollsnyårets månad.
Ja, det är mysigt. Med förväntningar på säsongen. Och hörni, glöm inte att ställa klockan 01.25 på Simon Fotboll, så är det så Mallens New York City som ska ut mot Columbus Crew. Där ni en nattmacka som smakar mumma. Eller hur, Gusten?
Glöm heller inte att förhöra er partner om Roberto Vacchi och huruvida han faktiskt just är ett frikort eller inte.
Ja. Ja.
Jag tror att många som lyssnar på det här kommer bli förvånade över sin partners svar.
Ja, absolut. Jag hoppar i. Jag har ju varit i vackibåten länge, men nu hoppar jag även i frikortsvackibåten. Ah, härligt det.
Hörrni, ha en trevlig helg. Vi hörs igen nästa vecka. Här kommer Marcus Krunegårds på promenaden. Ta hand om varandra. Ciao tutti.
Ciao tutti.
Gå på promenaden där jag höll pappa i handen. Nu är det jag som skjuter fram barnvagnen. Gå på promenaden bland löv och minnen. Från barnens Vasalopp till full på studenten. När mössor flög i luften.